den strategi vi har är ju väldigt mycket baserad på att människor själva tar ansvar. Vi har ett regelverk för transporter, restauranger, sport och så vidare. Inom ramen för det så menar jag att vi kan ligga kvar med vår strategi väldigt lång tid. Eftersom vi inte har några obligatoriska stängningar så är det ju mycket som kan anpassas till den situationen vi får. Och därför ser jag den här strategin som väldigt hållbar som vi har. Vi kan ligga kvar väldigt, väldigt länge med en strategi där vi generellt skär ner på sociala möten så att säga.
Många länder lyfter ändå nu på restriktioner. Ser du det alltså sannolikt att det också kommer att hända i Sverige inom närmaste tiden, och vad är det i så fall man vill börja med att lyfta?
Vi behöver nog ganska marginellt lyfta på restriktioner som jag ser nu. Det som vi tittar på är framförallt skolsektorn förstås. Det har jag noterat att det gjorde man i Finland också, man gör det i Danmark. Men eftersom vi inte har stängt de lägre klasserna så rör det ju i första hand gymnasiet och universitetet. Det kanske inte är nära förestående, men vi tittar naturligtvis på det, för att ju kortare tid man behöver ha stängda skolor desto bättre naturligtvis.
Sverige valde att inte stänga skolorna i lika stor utsträckning som många andra länder har gjort. Berätta varför.
Ja, vi har inte sett att det finns vetenskaplig evidens för att just skolorna skulle vara något som driver den här epidemin. Jag tror inte att många andra länder har kunnat peka på det heller. Det har nog varit mer en reflexåtgärd från politiskt håll än en åtgärd som den vetenskapliga världen har föreslagit. Det finns också en stor negativ sida att stänga skolorna. Vad ska barnen ta vägen? Vilken oro finns det? Hur många barn lever i otrygga hem, osäkra förhållanden? Vad kommer att hända med dem? Vi försöker ta ett helhetsgrepp, och då kom vi fram till att nej, vi håller skolorna öppna.